Ibland måste vi åka iväg och passa våra barnbarn. Och idag var väglaget, trafiken, inte riktigt på vår sida, så vi höll på att komma lite sent. Men det var inte som vi hade glömt den här gudstjänsten. Men däremot så är ämnet för dagens predikan: kan Gud också glömma saker? Och den här tanken känns ju väldigt främmande och stötande och respektlös till och med. Skulle man kunna koppla samman Gud med glömska? Är det möjligt? För ni vet ju, dåligt minne, det är någonting som vi människor har att kämpa med. Vi glömmer saker och ju äldre vi blir, ju värre blir det. Vi glömmer till exempel vad folk heter. Sådana människor som vi kanske ofta möter, som mycket väl borde veta namnet på, tappar vi ibland bort namnet på. Och ibland så försöker vi dölja det. Och vi skyller på allt möjligt, att jag vet ju precis vem du är och var du bor, men jag har tappat namnet. Det står precis stilla just nu, säger man. Men förr eller senare så står vi där inför det här oundvikliga, att pinsamt och skamset behöver erkänna att vi tyvärr har tappat bort namnet. Och vi har glömt det där som vi borde komma ihåg. Det finns en gammal vandringshistoria om min farfar som vi brukar berätta i släkten, att en dag så fick han besök av en gammal god vän som hälsade på honom med hjärtliga ord. Och han förväntade sig få lite tillbaka respons hos min farfar, men han fick inte det. Så efter ett tag så sa han: du känner väl igen mig, bror? Ja visst, sa farfar, jag känner dig mycket väl. Visst känner jag dig. Så var det en person som stod lite vid sidan om. Så böjde han sig mot honom och viskade: säg mig, vem är han? Han tyckte det var pinsamt att behöva erkänna att han hade glömt bort vem han var. Det är typiskt också för oss människor att vi glömmer våra löften till varandra. Vi lovar runt och håller tunt, säger man. Om du hjälper mig med detta så ska jag hjälpa dig med något annat en annan gång, säger en del. Men för en del människor så kommer aldrig den där andra gången. En del avger nyårslöften, men redan på 13:e dagen som har glömt vad det var man lovade. Det händer också att vi människor bryter löftet vi har gett på vår bröllopsdag, att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer oss åt. Och jag vill inte kasta sten, för det finns många människor som kämpat i det tysta. Men ändå så blev det inte som man hade tänkt sig. Och så bryter man löftet. Det händer också att vi glömmer löften vi har gett till Gud. I vissa krissituationer när man är riktigt sjuk, kanske vi säger: om du hjälper mig upp ur den här sjukdomen, då ska jag ge 100% av mitt liv till dig. Men när vi väl har blivit friska så har en del av oss glömt det där kanske. Många gånger så glömmer vi också bort de som står oss allra närmast. Det där brevet, det där telefonsamtalet som vi skulle ringt till vår gamla mamma eller pappa, det kanske aldrig blir ringt. Vi skjuter och skjuter på det. Kan också vara frun eller mannen i ett förhållande som väntar på ett uppskattande ord och som får vänta länge innan det kommer. Och man kanske kommer ihåg den här första tiden när det räckte med bara en blick eller ett ord, så visste man vad man kände för varandra. Men det är inte bara så att vi glömmer bort varandra. Vi glömmer också bort Gud. Vi tycker att det går så bra. Vi klarar oss själva. Så vi behöver inte honom. Men Gud då? Glömmer han också? Finns det saker som han helt enkelt inte kommer ihåg? Man blir ju nästan förskräckt och rädd när man tänker tanken första gången. Men ändå så står det i böckernas bok att han glömmer. Men hans glömska är inte av det slaget som vår glömska. Det vet jag att normalt är inte glömska en god egenskap. Det är ju någonting som ställer till problem för oss. Men när det gäller Guds glömska så ger det oss ett hopp. Vi glömmer ju nycklarna. Vi glömmer kaffekokaren. När man åkte iväg på sin kanske semesterresa så kom man till andra kurvan så frågar frun: stängde du av spisen? Då blir det att man får åka tillbaka och kolla. Men vad är det för något som Gud glömmer då? Är det sådana saker? Nej, det är inte alls den typen av glömska. Han glömmer ju aldrig att hålla ett vakande öga över universum som han har skapat. Han glömmer inte att räkna stjärnorna. Han kan namnet på varenda en av dem. Och han glömmer ju heller aldrig den lilla planet där vi människor lever på. Varje kväll så låter han solen gå till nattens vila. Det glömmer han inte. Så upptagen är han inte. Inte heller så skulle han kunna glömma ett av sina minsta barn. Det står i Bibeln att Gud glömmer aldrig någon. Vi människor kanske skulle kunna glömma våra barn, men inte Gud. Våra vänner, de skulle kunna glömma oss. Det händer. Men inte han. Han vet om vi sitter eller står, om vi är vakna, om vi sover, vad vi heter, var vi bor. Han vet det. Vi vet ju också att vi betyder inte så mycket för världen i stort. Allting skulle fortsätta gå sin gilla gång, även om vi fick ta avsked av den här världen. För ingen skulle saknas kanske i stort sett utom den närmaste kretsen, men världen är så stor så för många skulle det inte betyda så mycket. Men för Gud betyder vi mycket, varenda en av oss. Vi är viktiga för honom. En del av er kanske kommer ihåg från skolan berättelsen om Napoleon när han var ute på sina resor och gick över Alperna. Så var det en liten trumslagarpojke som var med honom. Och han var lite oförsiktig så han ramlade ner i en klyfta. Men det var så mjuka snömassor som hjälpte honom så han blev inte så skadad utan han överlevde. Men han såg att han hade inte en chans att komma upp och rädda livet på sig själv om han inte fick hjälp av sina kamrater, de andra soldaterna. Så därför började han slå på sin trumma allt vad han orkade så att de hörde honom. Och de hörde honom och påkallade sina befäls uppmärksamhet och hoppades få en order om att de skulle få livrädda honom. Men någon sån order kom aldrig. För Napoleon, han var så upptagen med att lägga världen under sina fötter så han brydde sig inte om en stackars liten trumslagarpojke som hade varit oförsiktig nog att ramla ner i en klyfta. Men Gud, handlar han likadant? Bryr han sig inte om någon som har varit oförsiktig, som har tappat sitt fotfäste eller som har känt att nu orkar jag inte ta ett steg mer? Och Gud bryr sig om varje människa, även en sån som har hamnat i en sån situation. Gud känner för de svaga och de sörjande. Han känner för alla, för hans kärlek är utan gräns. Ni kommer ihåg att en förbrytare, en tjuv, en dag hamnade vid sidan om Jesus från Nasaret. Ni känner till bakgrunden. Jesus hängde där döende på korset. Och folket som gick förbi började håna och tala nedsättande om Jesus från Nasaret. Och den ena av de här två förbrytarna gjorde likadant. Men en av förbrytarna sa till sin kompanjon: bryr du dig inte om Gud ens när du håller på att dö? Har du inte respekt för Gud? Den här mannen har inte gjort en enda sak som förtjänar döden. Men vi är skyldiga till det här. Och så vände sig till Jesus och sa: när du kommer till ditt rike, kom ihåg mig. Och vad svarar Jesus då? Säger han: jag har så mycket att tänka på just nu, så jag kan inte lova att jag kommer ihåg det. Nej, så svarar han inte. Han säger: tro mig, idag ska du vara med mig i paradiset. Och när han kom dit så hade han en korsfäst rövare med sig. Om det nu är så att Gud kommer ihåg de sista, de svagaste, de minsta, och att han kommer ihåg varje god gärning som vi har gjort mot någon annan, vad är det då som han glömmer? Han glömmer en enda sak. Och det är den saken vi helst av allt vill att han ska glömma. Han glömmer våra snedsteg, våra övertramp och våra synder. Det är han beredd att glömma. Det står i Jeremias bok i Bibeln: jag ska förlåta dem och glömma deras synder. Tänk vilket hopp och vilket löfte. Men det är också viktigt att tänka på att Gud inte automatiskt glömmer alla våra felsteg. Det finns fortfarande mycket som är upptecknat i Bibeln, eller i livets bok. Men han är redo att stryka ut det, sudda ut allt sammans och glömma det på ett enda villkor. Och det är en sak som behövs, det är att vi kommer till honom, att vi ångrar det onda vi har gjort och att vi vänder om från det gamla livet. Ni kommer ihåg äktenskapsbryterskan, när hon stod där inför Jesus så sa han: har ingen dömt dig? Då dömer inte jag dig heller. Gå och synda inte mer. Hon blev fri. Hon fick allt utsuddat. Låt oss ta bilden av en mamma som har en son. Det fanns en tid för många år sedan när den här sonen var vild, upprorisk och svår att hantera. Han ställde till många problem för sin familj. Och mamman och pappan fick många gråa hår och rynkor i ansiktet alldeles för tidigt. Men för några år sedan så blev den här pojken omvänd. Eller sonen. Han var ju så pass gammal då så att han var i medelåldern. Och ända sedan den dagen han blev omvänd så har han levt ett respektabelt och oklanderligt liv. Om man nu idag skulle sätta sig tillsammans med den här mamman, så skulle man säga så här: din grabb John, var han inte en riktig vilding när han var liten? Ställde inte han till många problem för er med sömlösa nätter? Då skulle mamman förvånat titta oss in i ögonen och säga: nej, absolut inte. Han har alltid varit så snäll och duktig. För det är så att i sin stora kärlek har mamman glömt allt det där gamla som ligger bakom. Hon ser bara nuet. Och så är det med Jesus också. Han suddar ut allt det gamla. Han glömmer allt samman som har hänt. Alla de som kommer till honom och ber om förlåtelse och vill börja ett nytt liv, de får uppleva detta. Det är inte så att han blundar för dem och sen när han öppnar ögonen så ser han alltihop igen. Nej, det är bortstryket. Allt är borta. Glömt och förlåtet. Han tvättar bort det. Det händer att människor säger: förlåta oförrätten, det kan jag göra, men glömma den gör jag aldrig. Men Gud, han både glömmer och förlåter. Sån är han. Man kan inte prata om brott och straff och förlåtelse utan att ta upp David och Batseba. Det var en affär som var lika svår att fatta som Knutby-affären ungefär. Det var också samma sak att en person ville leva ut sin förälskelse. Men det fanns ett hinder. Och då försökte man röja bort det här hindret. Helge Fossbo använde barnflickan för att röja undan hindret för sin förälskelse. Men vad gjorde kung David? Han använde överbefälhavaren i den judiska armén, Joab, för att röja undan hindret för att han skulle kunna leda ut sin förälskelse. Och ni kommer ihåg säkert bakgrunden. Kung David låg och sov, hade problem med att somna. Så han gick ut på palatsets tak och därifrån fick han se en ovanligt vacker kvinna göra sitt kvällsbad. Han skickade iväg en tjänare för att ta reda på vad hon hette, vilken kvinna han var. Och han fick tillbaka svaret att det var Batseba, Urias fru. Hon var alltså gift, men han var ute i kriget. Så skickade han ut tjänare på nytt och sa till henne att hon skulle komma upp på slottet och träffa kungen. Och Batseba kom upp och han övertalade henne att sova över på slottet den natten. Och där begår han ett äktenskapsbrott. Och en tid senare så kommer det ett meddelande till hovet från Batseba att hon väntar barn. Då blev kung David bekymrad. Och han skickar ett brev till överbefälhavaren i den judiska armén och ber honom att placera Uria längst fram i ledet, närmast staden där striderna går som hetast och där de duktigaste krigarna från fiendemakten finns. Och det dröjer inte länge förrän hans plan går i lås och Uria stupar i kriget. Och det går ett meddelande till David att Uria har omkommit och stupat. Batseba har sin sorgetid, men när den är över så flyttar hon in på slottet som Davids hustru. Men det finns en profet i landet som heter Natan. Och han söker upp kung David. Och där ger han en berättelse. Och han säger så här: låt mig få berätta en sak, kungen. Det fanns en stad där två män levde. Den ena var mycket, mycket rik och den andra var mycket, mycket fattig. Den rike mannen hade hur många getter och får som helst. Men den fattige mannen hade bara ett enda litet lamm. Och det hade han lyckats köpa genom många uppoffringar. Och han lät det dricka från sin egen mugg, äta från sin egen tallrik. Han gick omkring och bar på lammet som om det vore hans egen lilla flicka. En dag fick den rike mannen besök. Och istället för att ta något av alla sina egna får så går han till den fattige mannen, hämtar hans enda lilla stackars lamm, slaktar det och bjuder gästen på middagstek. Då blev David upprörd och han säger: en man som gör något sånt borde straffas med döden eller i varje fall straffas mycket hårt. Då säger profeten Natan: det är du som är den här rike mannen. Gud gjorde dig till kung och du fick hela Sauls palats. Du fick hela Israel och Juda. Var inte det tillräckligt? Hur kunde du göra något så ont som att ta Urias fru och mörda Uria? David blev mållös. Och så säger han: ja, jag har syndat. Han erkänner sin skuld. Ni vet hur det var med Helge Fossmo. Det tog 2 år innan han erkände. Men David följde föga omedelbart när profeten hade gett den här berättelsen. Den träffade honom mitt i hjärtat. Och ni har läst psalm 51 och psalm 32 i Bibeln. Där beskriver David hur han kände det. Han skriver så här: jag erkänner mitt felsteg. Och tanken på det förföljer mig dag och natt. För det är mot dig, Gud, som jag har syndat i första hand. Du såg alltsammans och du dömer mig rättfärdigt. Skapa i mig, Gud, ett nytt, rent hjärta. Och i den 32:a psalmen säger han: vilken lycka för dem som fått sin synd förlåten. Vilken glädje när synderna plånas ut. Vilken befrielse det blir för dem som har bekänt sina synder och fått dem utplånade av Gud. Och så berättar han: det fanns en period i mitt liv när jag ville hålla det hemligt vilken syndare jag var. Men min oärlighet gjorde mig olycklig. Och varje dag blev som en missräkning. Både dag och natt straffade du mig. Till slut bekände jag mina synder. Jag ville inte längre tiga med allsammans. Jag sa för mig själv: jag ska bekänna allt inför Herren. Och all min skuld försvann. Det var Davids upplevelse. Det var en dyrköpt upplevelse. En del av er känner till den gamle kyrkosångaren Einar Ekberg. Han satt och förberedde sig för att sjunga en sång efter predikan i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Så fick han en inre maning att ändra sång. Att välja en annan sång än den han hade förberett sig för. Och han sitter där med noten i handen, lägger den mot sidan, tar fram en annan sång. Och när predikan är slut så står han där och sjunger sången: säg mor att jag snart är där. 14 dagar senare så får han ett brev från Danzig, från en sjöman som berättar att han hade varit på en gudstjänst i Philadelphia, Stockholm, några söndagar tidigare, och där hade han hört Einar sjunga. Jag är ingen kristen, berättar han. Jag brukar aldrig gå in i kyrka. Men innan min mamma dog så lovade jag henne att om jag kommer till Stockholm någon gång, då ska jag gå till Philadelphia kyrkan i Stockholm. Jag skäms att berätta det, men jag kommer inte ihåg någonting av varken predikan eller kyrkan. Jag kommer bara ihåg en enda sak, och det är den sången som du sjöng. Vill du skicka mig texten? Så slutar han sitt brev. Einar Ekberg berättar i sina memoarer att han satte sig ner och skrev sitt livs vänligaste brev till sjömannen. Och skickade med det tillsammans med texten till sången. Så gick tiden. Och Einar var på en av sina Amerikaresor. Och en dag 5 år senare så sitter han i en kyrka i St. Paul i Minneapolis, i Minnesota. Och plötsligt så kommer han tänka på den här händelsen. Och så berättar han den för publiken. Men han hinner inte till slutet förrän en man långt ner i publiken reser sig upp och säger: det var jag som skrev brevet. Jag är här ikväll. Och då säger Einar Ekberg: kom fram så jag får hälsa på dig. Mannen kommer fram och han tar honom i handen. Och så frågar han honom om han är troende. Ja, idag är jag troende. Jag tillhör en kyrka här i St. Paul. Och så tillägger han: tack Einar för sången och för brevet som du skrev. Nu är min mammas böner besvarade. Tänk att Gud hade inte glömt en gammal mors bön eller en sjömans önskan att uppfylla sitt löfte till sin mamma. Men däremot så var Gud villig att både förlåta och glömma alla hans gamla felsteg som sjömannen hade gjort i sus och dus. Sån är Gud. Han glömmer bara en sak. Och det är den saken vi helst av allt vill att han ska glömma. Det vi skäms allra mest för. Våra tillkortakommande, våra brister och våra brott. Det är för att Gud i första hand är en kärleksfull Gud. Som sände hit sin son, inte i första hand för att döma, utan för att söka upp och rädda det som var förlorat. Amen. Tack Herre att du är den gode herden. Tack att du söker upp det sista, det hundrade fåret. Fast alla de 99 redan är inne, så är du så kärleksfull att alla betyder något för dig. Även de sista, de minsta, de betydelselösaste för oss människor, betyder något för dig, Herre. Tack att du är så god och så kärleksfull att du är beredd att stryka ut och glömma allt orätt vi har gjort. Tack att vi precis som David får komma till dig och be en förlåtelse och veta att du vill utplåna alla skulder som vi har, som har bekymrat oss genom alla år. Tack att du är denna rättfärdige och gode och kärleksfulla Gud. Amen.